Ja, än en gång, god morgon och stor frid till er alla. Eventuellt några har jag inte hunnit hälsa på ännu. Det blir så. Det är en stor glädje för oss att vara tillsammans med er här idag. I Emmaboda i eran vackra, fina kyrka. Vi sa till varandra, min fru och jag, när vi kom utanför här och när vi kom in. Det är en speciell atmosfär. Det råkar vara så här att vi kände lite grann arkitekten bakom den här kyrkan. Och lite grann om tankarna och inspirationen runt omkring hur det blev på det här sättet. Och vi är tacksamma för det. Vi är ju en gammal generation nu, min fru och jag, helt plötsligt. Det har gått ifrån ett ögonblick till ett annat så här, så man är ung och man begriper ingenting, och sen helt plötsligt så är man gammal och då begriper man inte heller någonting. Vi ska väl inte gnälla och klaga, vi är så tacksamma att vi får vara med och tjäna Gud på olika sätt. Men ja, vi var ju på en inspirationsdag igår i Jönköping för pingstledare. Och det var härligt och välsignat och roligt på många olika sätt. Men jag kan inte begripa varför de klär in kyrkorna i svart och stänger allt ljus ute. Det kan jag inte begripa. Annars är det mycket som vi känner igen och alltihopa. Det är väl härligt en söndag förmiddag att få samlas och solen lyser in och det är ljust och fint och man ser alla fina människor som har samlats till gudstjänst. Visst är det härligt? Det är något speciellt. Ja, finns det här som inte tycker likadant som jag, som var inte orolig, du kommer nog till himlen i alla fall. Där är det ljust. Där är det ljust. Det är kanske några som inte känner till oss. De flesta tror jag vet vilka vi är och vi har haft kontakt genom åren som har gått. Jag heter Anders Bertling och jag är från Karlskrona, född och uppvuxen i pingstersamlingen i Karlskrona. Och tillsammans med min fru som kommer från Malmö och uppvuxen i Elimförsamlingen där på den tiden. Nu heter det någonting annat och ser lite annorlunda ut. Vi har varit gifta i, det blir snart 48 år. Och vi har bott tillsammans, levt tillsammans, vi har arbetat tillsammans i Guds verk i alla år. Och nu så har vi kommit hit, nu är vi pensionärer, nu gör vi som vi vill. Och då gör vi det som vi alltid har gjort. För det har blivit vår livsstil och det är någonting mycket mer än bara ett arbete. Att få vara med och tjäna Gud i hans verk. Det största och det finaste uppdraget av allt. Mina tankar idag kommer lite grann utav en blandning. Jag vet ju att församlingen här har varit engagerade i missionsarbete i Bolivia. Där vi har varit under många år och arbetat och predikat evangelium och byggt församlingar. Och inte så få frågar efter hur är situationen. Och det är en allvarlig situation i landet idag. Kanske en del kristna liksom tar till övertoner och gör uttalanden som är mindre visa i en konflikttid. Vi ber att friden i landet ska återställas, att människor kommer sams. Det är en stor fara i sådana här länder när det blir en eruption av vrede och ilska som växer upp och som exploderar plötsligt. Och när det händer, det vet vi, det är som när en vulkan exploderar. Man, det är inte mycket man kan göra åt det. Man får hoppas på det bästa och vara förberedd för det värsta. Och det är fortfarande oroligt. Men och man avråder människor från att resa dit. Det var någon som skulle resa dit. Men blev avrådda att göra det just nu. Be för Bolivia, kära vänner. Och om ni har lite hjärta för dem, tänk på dem ofta och be för dem. De behöver allt vår hjälp och stöd. Jag har daglig kontakt med vännerna där ute och många församlingar. Och det är en kamp som ligger framför som de inte är vana vid. Något liknande har aldrig hänt tidigare. Men också så är tankarna så här. Vi var på en kortare semestervistelse i Turkiet och fick möjlighet att besöka Efesus. Denna fantastiska plats belägen mellan två bergskammar. Och som tidigare hade ett inlopp ifrån Medelhavet och var en stor hamn. En mäktig stad, kanske över 300 000 invånare på den tiden. Och så läser vi i Bibeln att där fanns Paulus. Han åkte dit och förkunnade evangelium och undervisade i Tyrannus lärosal under 3 år. Under den tiden så spred sig evangeliet över hela mindre Asien. Mäktiga saker, eller hur? Men hur kunde det gå till när han var i Efesus? Ja, det är så som Gud arbetar. Det är Guds arbetssätt. Och vi tror på kraften i Guds ord och undervisningen i Guds ord. Och jag vill börja och läsa ett ord ifrån Efesierbrevets 1:a kapitel och från 15:e versen. Det står så här: därför när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter, krafter och herradömen och alla som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det är ju en närmast överste prästerlig bön det här, när han ber att deras ögon ska öppnas så att de förstår hur stor och mäktig Gud är. Det är ju inte allt vi kan uppfatta av de andliga tingen när det gäller vårt förstånd. Det är begränsat. Vårt tankeliv är begränsat av så många olika faktorer. Men det är hans bön att Herren ska ge dem en uppenbarelsens ande. Det är en uppenbarelse. Det betyder att man ser det som man inte har sett tidigare med andra ögon. Jag vet inte hur många gånger du har varit med om en uppenbarelse. Men ibland är det så här, det händer saker och ting. Så går det bara upp ett ljus, som man säger. Och så fattar man, aha, så här ligger det ju till. Det är som att finna rätt väg när man har gått i skogen. Och så vet man inte riktigt var man är. Men så börjar man att tänka efter och orientera. Så tänker man, aha, det här är ju hållet jag ska gå åt. Men det finns en uppenbarelse som är större än denna dimensionen. Och det är nämligen Jesus Kristus själv. Ni vet, när Jesus frågar lärjungarna, vem säger människorna att jag är? Ja, och då berättar de vad de har hört andra människor säga. Ja, han är profeten och han är Elia och så vidare. Och så säger Jesus till slut, vem säger ni att jag är? Vem är jag för er? Och Petrus, han är snabb direkt på svaret och säger, du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus, han säger, salig är du Simon Petrus, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min fader som är i himlen. En uppenbarelse. Tänk dig människor som inte känner Jesus. Man förstår inget av det kristna budskapet. Och ibland har vi en lite övertro på det här att att man har en orientation någorlunda och det ska hålla människor lugna och de ska förstå. Men de kan inte förstå det. Det är en uppenbarelse. Och vem är det som uppenbarar det? Jo, det är Gud själv. Och när det går upp för hjärtat, vem Jesus är, då förändras allt. Då förändras allt. Hela spelplanen blir annorlunda. Vi har ju varit med i några år, min fru och jag, och vi har fått möta mycket. Och det finns ibland såna här små stötestenar. Jag skulle önska att jag med Guds hjälp skulle kunna peka på något lite som förändrar din situation där du känner att du är så otillräcklig. Otillräcklighet och allt sånt här, det kan vi lida av precis allesammans. Så känner jag, det funkar inte för mig. Det är ju härligt att det funkar för andra och så här. Och så försöker man liksom att anstränga sig att jo men det är nog lite grann härligt i alla fall. Ja, du vet hur man kan känna så här. Jag är så trött nu så jag orkar inte stå upp liksom med händerna i vädret och prisa Gud. Och så känner man sig lite grann utanför. Har du varit med om det? Har du känt att man hamnar liksom lite grann vid sidan om? Och särskilt unga människor. Det är ju härligt att säga som igår. Tusentals unga människor. De prisar Gud och hoppar på ett ben och allt vad de gör. Och jag har ingenting emot spontanitet. Jag har varit många år i Sydamerika. Och där höll jag på att säga. De har mycket att lära här i Sverige fortfarande. Och det kan bli högljutt och så här också. Och de har i Bolivia har de en sån här liten beskrivning utav situationen där någon kom till himlen och så blev en visad runt i himlen där och där fanns olika avdelningar i himlen och där fanns metodister och där fanns baptister och där fanns missionsförbundare och där var lutheraner. De hade sin avdelning allihopa. Men när de kom till slutet så frågade han, men var är pingstvännerna någonstans? Han sa ingen, vi har dem i källaren för de för så mycket oväsen. Men det kan bli mycket buller och bång och det kan bli det. Och då så var det på pingstdagen också. Men det är så här ungefär, det är lite skämtsamt, på en, jag hoppas att ingen tar illa upp. Men det är lite grann så här, ibland så blir det så, det blir högljutt. När Gud möter våra hjärtan, då är det inte alltid lätt att hålla tyst. Jag är inte någon som speciellt för mycket oväsen av mig. Och jag tillhör liksom inte dem, jag skuttar inte runt när jag förkunnar och predikar heller särskilt mycket. Har kanske hänt någon gång, men det är ganska ovanligt i alla fall. Men det kan bli så. Det spontana uttrycket. När Gud uppenbarar sig för våra hjärtan sådan som han är. Det finns ett litet kraftfullt ord som ställer till dig i tillvaron för många människor. Och det har det gjort många gånger för mig också. Och jag talar av egen erfarenhet. Det är det lilla ordet med fyra bokstäver. Inte. Inte. Man kan tycka att det är ett obetydligt ord på sätt och vis. Ett ord som det här inte, ja, negativt. Vi lämnar det vid sidan. Men det är inte lätt att komma förbi det. Jag hörde för många, många år sedan på en föredrag en som kom ifrån, han var mexikan som hade växt upp på de stora bomullsfälten i södra USA. Där hans familj hade slitit och många hade dött. För en väldigt ringa slant. Där människor levde tyngda utav just det här inte. Och man sa, jag kan inte. Man kände att jag kan inte påverka situationen. Jag bor i ett främmande land. Jag har egentligen ingen rätt att vara här. Det är ju aktuellt för Sverige också, som vi vet. Jag ser våra vänner som kommer från annat håll av världen. Jätteroligt att se er också. Härligt att se era ansikten ibland. Hur kan jag påverka? Vad kan jag göra? Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte. Och det här grep mitt hjärta, och jag har bearbetat det här och försöker på något sätt att analysera hur vi hanterar det här ordet inte. Jag kan inte. Vi har två barn. En grabb som är vår biologiska son och en liten flicka som vi adopterade i Bolivia. De är vuxna idag. Och är duktiga och framgångsrika på olika sätt. Och det är så härligt, våran son och hans familj är med och tjänar Gud på olika sätt. Men jag vet, när det kom till matematiken ibland, så liksom mynnade det ut i att jag kan inte det här. Jag kan inte. Alltså det är ett sätt att säga att jag ger upp, va? Jag kan inte. Och det är inte enkelt att övertyga, därför att har någon sagt jag kan inte, så är det ju inte bara enkla ord som kan vända på allt detta så där enkelt. Det är ju ett lass att dra. Jag brukar säga, säg aldrig att jag kan inte, utan fortsätt och försök. Så många framgångsrika människor som vi räknar med, jag tänker på Ingvar Kamprad ibland. Han var ju i många stycken en intressant människa, och det var ju fantastiskt det han lyckades med. Men han sa, det allra mesta i mitt liv har jag misslyckats med. Jag är en enda stort fejk alltihopa. Jag har lyckats med en sak utav många tusen jag har försökt. Och det tycker människor att jag är märkvärdig. Jag tycker om den ödmjukheten han hade i det avseendet. Sen finns det annat som jag inte delade med honom, men det är en annan sak. Men det är så att man måste försöka och försöka igen. Och då är frågan, vad är den faktor som kan ändra vår syn på oss själva så att vi tänker, jo, men jag måste försöka en gång till. Det här som gör att man reser sig upp och säger, nej, nu kan vi inte fundera på det här sättet, utan nu gör jag ett försök till. Och så är det så här, man försöker och man försöker. Den som har lyckats allra bäst i livet är alltid den som har misslyckats flest gånger. Den som alltid har lyckats som tror att den alltid har lyckats lever i en illusion. Så enkelt är det. Vi kommer alltid att misslyckas på vägen. Det är också så här att det är ju inte frågan om att vi ska lära oss att imitera någon annan. Det förekommer ju mycket att, det är roligt, jag har ju sett emellanåt en del blivande förkunnare, liksom man tar efter liksom hur vissa gester och visst beteende som någon annan predikant har. Och så ser man, så känner man igen det, förstår du? Man blir liksom en slags imitatör istället, va? Istället för att tro på det man har fått ifrån Gud, så försöker man att imitera någon annan istället. Och det brukar aldrig bli bra, vet du. Det är papegojor är bäst på det, tror jag. Och vi ska inte bli som någon annan. Vi ska inte likna någon annan. Gud har skapat oss som vi är. Om vi fortsätter i grammatiken så kommer vi in på nästa steg som säger att du kan inte. Om inte jag kan, så kan inte du heller. Tänk så många föräldrar som har sagt till sina barn att om inte jag kan det, så kan ju inte du göra det. Det är ju väldigt farliga saker. Rent psykologiskt allmänt är det väldigt farligt att uttrycka sig så. För det betyder att de kommer aldrig ens att försöka. Gud hjälp oss. Och vi kan tänka om andra människor att ja, men du kan inte det här. Jag har en grej vi upplevde i Bolivia, Etel och jag. Vi kom till en stad i södra Bolivia, Tarija. Och det var så här att det var en väldigt sorglig situation i den församlingen. Pastorn hade stått på näsan och församlingen hade kraschat. Och de stängde dörrar och fönster och bommade för att inte folk skulle kasta sten in och så vidare. Det var hemskt, ska jag säga. Det var hemskt att komma dit. Och vi sa, min fru och jag, nu ska vi ut och ha friluftsmöte. Församlingen sa, aldrig i livet. Då hade vi 4 unga grabbar på internatet där som var kolossalt duktiga att spela och sjunga i sån här folkmusikstil, boliviansk folkmusik. Man kom från en troende familj, men familjen hade drabbats av TBC och därför så fick de vara hos oss för en tid. Och de kunde inte säga nej, utan det blev jag och min fru. Vi började och vi gick ut på gatorna och vi hade till och med tillstånd att vara mitt på centrala platsen och ha friluftsmöte. Och det där växte och växte och mer folk kom. Och så en kväll så säger en flicka så här, att jag skulle vilja sjunga, jag känner att jag skulle vilja sjunga en sång. Och då hörde till saken att ja, hon sjöng liksom hellre än bra, om jag säger så. Det kan ju vara lite olika med det när det gäller sångrösten. Och vi sa, ja men ja, jag hade en medarbetare där och han sa, men jo men låt henne sjunga. Ja, sa vi, men vem ska spela? Jo, det var en som skulle spela. Har ni övat då? Nej, det hade de inte. Och så började hon att sjunga och hon sjöng i en tonart, eller det var flera stycken kanske på en gång, och han spelade i en annan. Och jag sa till Daniel då, min medarbetare, du, ska vi försöka att stoppa henne? Nej, sa han, låt henne hålla på. Jag kände mig ungefär som en mask på en metkrok. Alltså jag är lite känslig liksom för sånt där. Jag tycker liksom att ska man sjunga i såna här sammanhang offentligt, då ska man vara förberedd och så vidare. Men hon höll på och hon slutade sången. Och jag minns, jag kände det var skönt när det var slut. Och vi skulle avsluta mötet. Och bland annat var det 2 makare som vi inbjöd. Vi bjöd inte in för att komma fram till förbön, utan vi sa att om du vill ta emot Jesus i ditt hjärta, så lägger du handen på ditt hjärta och så ber du den här bönen. Och så bad vi frälsningsbönen. Och så sa vi att om du har gjort det nu, så har Jesus flyttat in i ditt hjärta. Då är du frälst, som det står i Bibeln. Ja, vi visste inte hur många det var eller någonting. Men då kommer ett par makar, medelålders makar, fram efteråt och säger, ja, nu har vi gjort det, vad ska vi göra nu då? Ja, då får ni följa med till kyrkan, och vi hade fika där och alltihopa. Då tänkte jag måste fråga dem lite grann. Vad var det för någonting som fångade ett intresse liksom? Vad var det någonting som fick att nappa på det här? Och båda två fick tårar i ögonen och så sa de, det var sången som hon flickan sjöng. Då grät jag. Då bad jag Gud om förlåtelse. Gud, hjälp mig att aldrig mera tänka på det sättet om en annan människa. Gud, han kan använda precis vem han vill. Vi ska aldrig säga till någon, du kan inte. Du duger inte. Vi ska aldrig göra det. Jag har bett till Gud att han ska hindra mig från att göra något som stoppar en annan människa som Gud vill använda i något skede. Det är viktigt, och det blev en läxa för resten av livet för mig. En ung pojke i Österrike. Han var musikaliskt begåvad. Han hade börjat att spela blockflöjt. Vilka har inte gjort det en gång i tiden? Det är nog kanske flera än jag som har gjort det. Det var där det började, ja. Och så kom det någon och frågade honom så här. Du grabben, kan du spela fiol? Och han tänkte ett ögonblick och sa, ja det vet jag inte, sa han. Jag har inte provat det nu. Men kom igen om ett år. Och det gick väl något år eller så. Och så kom han tillbaka. Och det visade sig att han var virtuos på fiol. Kan du spela fiol? Ja, det vet jag inte. Jag har inte försökt det nu. Jag har tappat namnet tyvärr, men jag kanske hittar det någon gång igen. Han blev en världsberömd violinist. Spelade för människor i hela världen. Och gladde människors hjärtan. Kan du? Ja, det vet jag inte. Jag har inte försökt det nu. Vi skulle kunna gå vidare och tala om att han eller hon kan inte. När vi pratar med varandra om andra vänner i vår gemenskap. Ja, han kan nog inte det, eller hon klarar nog inte det. Gud hjälp oss. Det här är känsliga saker. Jag hoppas inte någon känner sig bedrövad eller ledsen eller anklagad. Vi har begått misstag här, tror jag, allesammans. Och inte en gång utan många gånger. Som jag nämnde har vi arbetat i Bolivia. Och vår första fält var bland Wehnajek-indianer. Som de heter numera, då kallade man dem för Matacos. Och vi hamnade mitt ute i skogen. Vi har inte varit i de stora städerna och med allt det här. Vi har bott långt ut. Bortom, ja, så långt bort så vi fick nästan aldrig några besök. Det var för riskabelt att åka dit, och åkte man dit så visste man aldrig när man kunde komma hem igen. De kallade sig på senare år Wehnajek, som på deras eget språk betyder de annorlunda. Och innan vi började och arbetade här så läste jag på ganska rejält. Jag tänkte jag ska sätta mig in lite i deras kultur och deras bakgrund för att förstå deras sätt att tänka. En märklig liten indianstam, en folkspillra. De är fortfarande inte mer än kanske 4500 individer i Bolivia. Och vi fortsätter att stötta dem där ute på olika sätt. Och jag har kontakt ofta med honom som är pastor där ute och flera andra. Jag har kontakt också med ungdomar som inte ens var födda för 40 år sedan när vi var där. Men de vill ha kontakt och de vill skriva och de vill ha bollplank och fråga: vad tycker du om det här? Vad tror du om det här? Vad tänker du i Guds verk? Vad tror du om vi gör så här? Tror du att Gud är med om vi gör så här? Och visst vill man vara med, inte kan man låta bli. Och ibland när jag inte har tittat på min dator under någon dag så kan det vara 20-30 meddelanden från olika som gärna vill ha en kontakt. Ett litet ord av uppmuntran, det betyder mycket. Det är annorlunda. En svensk forskningsresande, Erland Nordenskjöld, var där i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet och kartlade deras kultur och deras sätt att leva. Och skrev ett par böcker om det här. Och jag fick tillgång till dem. Och jag upptäckte att det fanns så mycket myter och legender som band människorna fast i ett negativt tänkande om sig själva. Vi kan inte, därför att vi är indianer. Vi är inte som andra. De andra, ja, de vita, de har allt möjligt och de kan allt möjligt. Men det kan inte vi, för vi är annorlunda. Och det här påverkade till den grad att till och med när man skulle odla, det kom en annan indiangubbe inflyttande från en annan stam och fick bo i utkanten. Och han var ute och grävde och han planterade och sådde. Och det växte så det stod härliga till. Och jag tog med mig några av de här Wehnajek-indianerna och vi ställde oss på staketet och tittade. Och nästan allting var alldeles nedbränt och förtorkat. Men den här brodern, han var frälst. Dessutom ska jag väl säga så Gud hade väl välsignat extra. Hans grödor, de växte och det frodades av alla olika slag. Så deras svar på det sa att ja, men han är inte som vi. Tänk att man kan leva och ha det så. Att sitta fast i myter och legender, olika människors tankar. Man försöker att hitta ursäkter. Nästan skulle jag vilja säga. Vi är fattiga. Och vi är fattiga i Bolivia. Men egentligen är det ett väldigt rikt land. Det är frågan om fördelning av resurserna och det som finns. Det är ju det det handlar om i första hand. Och jag ska tillägga det för att förklara att den tidigare presidenten, en avgudadyrkare och kommunist, höll på att säga av värsta sorten, har ändå under 14 år kanske nästan halverat fattigdomen i Bolivia. Även om det är gjort med lån från stora delar till Kina, så är det ändå en god sak. Och det ska man alltid ha kredit för. Den som hjälper, den som vårdar sig om den arme, står det i Bibeln, han lånar åt Gud. Så det finns saker och ting även hos de som vi kanske inte gillar i första läget. Det som är gott som har hänt. Men det är frågan om identitet. Någon har sagt så här att den är inte fattig som har få ägodelar. Den är fattig som aldrig får nog. Här finns utrymme till självreflektion, tror jag, för oss allesammans. Gud hjälper oss att vi inte är offer för myter. Påståenden som människor gör. Bibeln är full av exempel där människor har låtit sig bindas i ett negativt tänkande. Inte minst psykologin är ett gissel i många stycken. Man gräver i människors liv för att hitta något i det förflutna som är orsaken till allt ont. Och mycket sällan så kan man ta, eller man saknar nästan totalt förmågan att hantera det som är just nu idag. Det bästa med det som är ligger i det förflutna är att det ligger bakom och kommer aldrig tillbaka. Så är det ju, eller hur? Framtiden är ju fördelen. Den ligger framåt. Den har vi möjlighet att påverka. Här kanske du förstår lite grann var jag är på väg i mitt resonemang. Det finns en massa förståsigpåare som uttalar sig om allt möjligt. Men du ska ha klart för dig att Gud, han är min far. Kung David, han säger, Herren är min herde. Han gör det till något personligt. Han säger, det är min herde, inte nödvändigtvis alla andras. Vad ska jag lyssna till andra som har en annan herde? Ska de bestämma hur jag ska tänka, hur jag ska reagera? Ska andra människor som inte har levt mitt liv tala om för mig? Nej. Herren är min herde och mig ska intet fattas. Är du med? Han är ju min herde. Jag är ledd av honom. Jag är beroende, ja det är av herden. Det är alla får är beroende av sin herde. Det finns inget mera hjälplöst i världen än ett ensamt får. Ett ensamt får äter inte. Ett ensamt får dricker inte. Ett ensamt får kan aldrig hitta hem. Så är det. Är det någon som har får här? Det var det inte, nej. Nej. Ja, annars kunde jag veta om lite hjälp och förklara det, uttrycka det kanske tydligare. Men det vet de som har får hur viktigt det är att fåren håller samman. Nu är det festande att ge sig in på ett sidoämne här. Jag håller på nämligen på i flera olika församlingar att undervisa i ämnet Guds församling. Vad Guds församling är för någonting. Det är dags att återuppliva och återuppleva de gamla sanningarna om vad Guds församling är för någonting. Det är inte en förening eller vilken klubb som helst. Nej, det är får, en samling får som är ledda av den gode herden. Prisat vare Herrens namn. Och Gud, han är min far, och Jesus, han är min bror. Någon säger, min far, han var alkoholist. Och min pappa, han satt i fängelse när jag var barn. So what? Vem bryr sig? Inte Gud i alla fall. Jag vet i några tillfällen, jag har talat om exempel i Bibeln när människor kommer ifrån folkslag som verkligen är förbannade av Gud och som var förbjudna att komma in i Israel. Moabiterna, de skulle inte få finnas eller existera i Guds församling. Ändå så är det så att en kvinna, en sköka i Jeriko, som hjälper spejarna som hade tagit sig in i Jeriko, hjälper dem ut för muren. Hon tar ett löfte av dem. Kan du tänka dig att från att ha varit förbannad av Gud så blir hon stammoder till Israel? Så gör Gud med människor. Så gör Gud med människor. Det är bara Gud som kan göra det. Gud, han utplånar det förflutna. Det finns inte mer. Du förstår, när man har blivit en Guds egendom, då är man dyrbar i Guds ögon. Och man blir aldrig lämnad i sticket. Det ska du lova. Ska jag lova dig. Andra Korinthierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus, så är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det är något nytt som har kommit. Jag tänker på våra vänner som kommer till Sverige. De finns överallt ibland oss. Så vi är så otroligt tacksamma och glada att de finns och uppmuntrar oss på olika sätt. Vi har fått be till Gud för någon på senare tid ute i Torhamn där jag pastor bland annat. Och alltså Gud har gjort så stora ting i hans liv. Det är otroligt alltså. Det är så skillnad som på natt och dag alltså. När man får uppleva det här, hur Gud förvandlar en bakgrund som inte liknar något som vi ens kan tänka oss, från krig och att vara föräldralös, sakna släkt, och så komma till Sverige, ett främmande land som är så otroligt stor skillnad. Hur ska Gud klara av det? Det är inga problem för Gud. Han utplånar det som ligger bakom. Det finns inte mer. Man blir en ny skapelse. Och jag tycker varenda gång vi träffas så blir det så. Vi tittar ett ögonblick på varandra och så rinner tårarna en stund. Och så kramar vi om varandra. Och det är en fantastisk känsla. En fantastisk känsla. Något nytt har kommit. Vem identifierar vi oss med? Vem identifierar jag mig med? Mitt i all svaghet. Jag identifierar mig med Kristus. Jag är en kristen och vill det vara till sol och måne. Jag skiftar med er. Visst är det härligt? Är det inte härligt? Ja, men säg tack och lov eller halleluja. Är ni alltid så här blyga? Nej, jag trodde väl det. Eller tror du väl inte det, kanske jag ska säga. Det är ju så att har vi en felaktig gudsbild, så blir ju vår självbild också förvriden eller snedvriden, ska jag säga. Många kristna har en felaktig uppfattning om Gud. Det finns så mycket dålig teologi. Och det sticker igenom. Jag är ingen teolog, jag är inte teologiskt utbildad, det vill jag säga med en gång. Det kanske någon redan har märkt. Men jag har läst mycket Guds ord. Och jag har läst in Och jag har upplevt mycket i mitt eget liv. Och jag har upplevt hur Gud har tagit sig an mina svårigheter och mina problem. Och de har varit många i livet. Jag har fått kämpa som alla andra människor. Men jag har aldrig känt mig övergiven av Gud vid något enda tillfälle. Det har funnits tillfällen då andra människor har klagat på oss. Och andra människor har tyckt att ja, de ska vi nog akta oss för. Eller, ja, vi har väl kanske inte varit precis dussin människor. Och det är ju aldrig missionärer, vet ni. De är annorlunda människor. De är speciella människor. Släpper man fram dem och predikar så slutar de aldrig. Det brukar vara så. Men vi måste tillåta att Gud gör om oss. Att han återskapar oss igen. Då säger någon, ja men jag måste få vara mig själv. Ja men det är ju självklart, det är ju det du ska vara. Du ska inte vara någon annan, du ska inte vara en papegoja som låter som alla andra. Du ska vara dig själv, men Herren han vill förfina och förena och rena och plocka fram det som är ditt sanna jag. Det är det Gud vill. Gud har skapat dig sådan som du är. Han vill inte ha dig annorlunda. För i gemenskapen med honom så förändras man. Man sa om lärjungarna, de förundrade sig, står det i apostlagärningarna, att de som var olärda män av folket, att de talade med sådan vishet. De var förundrade. De fiskare och från Galileen. Det var ju ett skällsord, vet ni. De avslöjade sig på dialekten. Alltså de hörde mig en gång. Ja, de är från Galileen, de är inte härifrån. Och det var ju också en utmaning för dem att de som var från Galileen, de skulle gå till Jerusalem. De blev sända av Herren, ni vet, i missionsbefallningen. Gå först till Jerusalem, där de inte alls var välkomna. Ingen människa ville lyssna på folk från Galileen. Kan något gott komma från Nazaret, sa man om Jesus. Förakta det. Och så skickar Gud dem dit. Men det står honom att de drar sig till minnes att de hade varit tillsammans med Jesus. Det är ju hela svaret. Det är ju umgängelsen med Jesus Kristus som vi förvandlas och förändras och blir vårt verkliga jag. Det är jag som inte gör övergrepp på vilken person jag själv är. Gud gör inga övergrepp på människor. Han tvingar aldrig människor till någonting. Gud, Herren, han känner det sina, står det. Andra Korinthierbrevet 6:18. Och jag ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Det är inte vem som helst som säger det här. Vi kan ju tycka att vi ska vara mamma och pappa i kyrkan och alltihopa. Men jag tror att vi måste förklara det här ordentligt en gång till. Att det är faktiskt Gud som har gjort oss till söner och döttrar. Och han, så står det, så säger Herren den allsmäktige. Det är inte vem som helst som säger det. Kan du ta in det här? Kan du ta emot det här? Kan du känna det? Att du är son, du är dotter till han, honom, den allsmäktige. Hur mycket är noll värt? En kille som bodde i Rödeby förut, men bor i Karlskrona numera. Han kallades för nollan. Inte så kul egentligen, va? Vi kallade honom också alltid för nollan. Och det var inte så mycket reflektion över det. Alltid, de sa nollan. Alla visste vem nollan var. En jättefin kille. Men innerst inne så gick han liksom emellanåt och funderade på det här. Att kunde åtminstone vara två eller tre. Tvåan eller trean. Men han kallades för nollan. Men han kom till en insikt. Du vet det här med talet noll. Hur mycket är det värt? Någon vågar sig på? Ingenting, säger min fru. Ja, det är ju en sanning med modifikation faktiskt. Ska veta att det här är den största matematiska upptäckten. Det är inte en uppfinning utan en upptäckt. Upptäcktes av sumererna mer än 3500 år före Kristus. Nollans betydelse i matematiken. Nollans betydelse och värde är helt och hållet beroende var den står för någonstans i ett tal. Ensam betyder den ingenting. Men sätt ett annat tal framför. Så är det inte bara en addition utan det blir en multiplikation med 10. Det är Guds matematik. Så arbetar Gud. Så gör Gud med oss. Så handlar han med oss. När vi ställer honom främst, då händer det saker. Det händer saker i vårt eget liv. Det är inte bara frågan om, även om det är betydelsefullt, när det gäller vårt egen värde, vad vi betyder själva för vår självkänsla, utan det betyder någonting i ett mycket större sammanhang ändå. Det är så här Gud arbetar genom församlingen. Vi ska inte tro liksom när vi räknar statistik och säger vår församling har, vet inte hur många ni är i församlingen här, är ni ett 50-tal eller 70? 70 var det? Någonting sånt. Amen. Tack och lov. Välsignelse över allihopa. De som är både här och de som inte är här. Ni förstår, det betyder någonting när någon läggs till ytterligare. Det blir en siffra till. Det är inte bara ett nummer allmänt, utan det blir en siffra till och så multipliceras det istället. Och så växer Guds församling. Jag kan berätta för er när vi flyttade ut i skogen i La Cordillera, ett område i sydöstra Bolivia, ett pionjärarbete. Så var det inte alls säkert att människor skulle ta emot oss där. Det var inte alls säkert. Det var många osäkerhetsfaktorer. Vi hade nyss adopterat lilla Maria. Och det fanns inte ett enda hus som vi faktiskt tyckte att vi kunde bo i. Och det är inte så, vi är sannoliken inte kräsna. Men det fanns ett gammalt hus med två rum som är byggt helt i lera. Där det regnade in och där det kröp ormar upp i taket. Och det var fullt av ohyra i väggarna. Så första natten när Ethel kom med Maria skulle vara där så blev Maria, hon blev så anfallen av insekter och bitande sådana på natten. Så hon sa att nu åker jag härifrån tills jag kommer tillbaka när du har fixat till det lite bättre. Men det var i stort sett bara hyddor i hela byn. För det är inte självklart att man blir väl mottagen av alla människor. Ett väldigt motstånd ifrån katolska kyrkan, inte minst. Men så börjar Gud att verka. Det tog några månader, vi bildade den första församlingen. Jag hade varit där ett antal år tidigare och döpt ett antal vänner. Vi fick ungdomar som kom till oss i Villamontes. Jag for upp några gånger och vi döpte ett antal vänner. Men med 18 vänner så bildade vi församlingen. Med de som var närvarande. Det fanns ett antal troende ytterligare men som inte var med från början. Men så hände det någonting där. Att jag drabbades av en väldig olycka under det första året. Och blev svårt brännskadad. Och under 3,5 månader så kunde jag inte flyttas därifrån. Utan fick i stort sett vänta ut vad som skulle hända. Var Gud med då? Ja, naturligtvis var han det. Och det börjar hända saker, vet ni. Folk kom ifrån hela byn och de ville veta hur det var. Och de stod, en massa människor utanför huset. Och jag låg i en säng och jag hade sängen emot fönstret. Och fönstret hade inga glasrutor i. Så vi hade pappkartonger som vi stoppade i. För när det blåste för mycket så det inte skulle bli för mycket damm inne. Och folk kom där och ställde sig utanför. Och vad dagarna gick så ställde sig folk och grät. Och de här troende vännerna, de kom och de ställde sig utanför och började bedja. Och så kommer den ena efter den andra fram och gråter. Och frågar om jag inte ändå vill be för dem att de blir frälsta. Och det blev en väldig rörelse utanför det där lilla huset. Efter 3,5, nästan 4 månader när jag kunde vara med i början i kyrkan igen. Vi höll på, hade börjat att bygga en kyrka. Så var det över 100 stycken. Och så tänkte jag, hur gick det här till? Och vad har min roll varit i alltihopa det här? Ja, det är inte lätt att förstå när man är utslagen själv och man egentligen inte tycker att man har haft något med det att göra. Men så tänkte jag, om det har varit Guds väg, och om det här skulle vara den möjlighet som Gud såg, så har det ju faktiskt det som var så fruktansvärt och som orsakade så mycket smärta, har ju faktiskt varit en välsignelse som är förklädd. Och så har församlingen vuxit. Och nu finns det många, många, många fler. Det blir ett par, tre ibland, ännu fler nya församlingar varje år i området. Och man kan säga att vi har ett internat som vi driver där ungdomar från landsbygden får komma till oss. Och ja, det är sällan någon lämnar internatet utan att ha blivit frälst och döpt. Och åker hem till sina byar igen. Och så skickar man efter någon som kommer och förkunnar evangelium, så sprider sig och växer Guds rike. Tänk vad Gud kan. Tänk vad Gud kan. Kan inte. Du kan. Därför att det du kan, det beror inte på dig, utan det beror på Guds möjligheter och Guds kraft, som vi läste i början i ordet. Du säger, jag har inget hem. Jag har ingen egen bostad. En del säger, jag har ingen partner. Det är ingen som vill ha mig. Jag är ensam. Jag känner mig ensam, bortglömd. Andra säger, vi får inga barn som vi längtar så mycket efter. Vilket bönämne. Många säger, jag har inget arbete. Jag har dålig ekonomi. Jag kan inte, jag har inga pengar. Min hälsa är bruten, jag kan inte någonting. Lär dig ett viktigt ord att lägga till. Och det ordet ännu. Plocka bort inte och lägg till ett ännu. Jag kan inte ännu. Jag har inte ännu, men det är på väg, och det är min hälsning till er idag. Det är på väg. Det vi längtar efter, det vi längtar och vi önskar att få se, det är på väg. Ge inte upp. Några uppmuntrande ord till sist. Johannes 11:40, Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. Markus 9:23, Jesus sa till honom, om du kan, allt är möjligt för den som tror. Filipperbrevet 4:13, det kan alla. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Efesierbrevet 6:10. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Att vara som andra eller vara sig själv, det betyder inte att man är konstig på något sätt. Det var en som vi lärde känna, Bimbi, en stor, en jättestor, alltså en fruktansvärt stark kille. Han var förman för en finka, vad ska vi kalla det, en ja, de har väldigt många kor, djur, vad säger man på svenska, en farm kan vi kalla det för. Och det var inte ingen liten farm, den här 20 000 kor. Arealen 298 000 hektar. Jag skulle tippa att det är nästan som Blekinge. Vi blev goda vänner, och särskilt blev han vän med Markus, och son. Han var till stor välsignelse så många gånger. Och så säger han, vi ska ta farväl och åka därifrån, så säger han, Anders, sa han, när jag ska bli en kristen, då vill jag bli en sån kristen som Markus är din son. Och det var ju väldigt smickrande naturligtvis. Jag kunde inte låta bli, utan jag grät en liten skvätt. Men så sa jag till honom, du Bimbi, det finns något som är ännu bättre. Bli dig själv istället. Låt Gud få göra dig till den som han har skapat dig till. Det finns ingen i hela världen, vill jag säga till er allihopa, ingen i världen kan vara bättre på att vara du än du. Det kan ingen annan vara. Gud väntar på dig. Gud vill göra något stort i ditt liv. Och det här är inte bara en sån här pep talk. Det är inte bara ett snack för att uppmuntra i lite allmänna ordalag. Jag menar vad jag säger. Jag har sett det i verkligheten, hur Gud förändrar och förvandlar. Någonting som går på väg neråt på ett sluttande plan, som helt plötsligt går uppåt. Där ljuset växer och ökar, precis som när solen tittar fram in genom fönstren i denna vackra kyrka. Gud välsigne er allesammans. Och jag önskar att det här ska få bli till hjälp för någon. Att det ska kunna förändra något i ditt liv och ditt syn på dig själv. Säg inte ner på dig själv. Du är skapad av Gud. Och sedan har han köpt dig uppe på det. Du tillhör honom. Du är hans egendom och du är älskad. Och du har en framtid. Något stort väntar. Och jag är säker på, jag är övertygad om att Gud kommer över denna församling och byggd ännu en gång. Det är gammal väckelsebygd det här. Men historia som förpliktar. Och det ska vi respektera och vara rädda om. Vi ska vara rädda om alla kyrkor som finns. Och andra kyrkor och församlingar. Och jag inkluderar också Svenska kyrkan. Vi arbetar en del tillsammans. Och vi träffar präster och andra pastorer regelbundet, och när vi kommer tillsammans så jag är så överraskad när jag möter, jag ser präster i sina kragar och sina fina kläder, gråter och säger, be till Gud för mig, jag behöver få uppleva ett dop i den heliga ande. Vad säger man? Hade det varit för 30-40 år sedan, så kanske hade varit lite mer avass och sagt att okej, kom då, så går vi till dopgraven eller till vattnet. Det gör jag inte idag. Jag gör inte det. Var och en måste ta ställning i de här frågorna. Men det finns någonting gemensamt som vi måste vårda och vara rädda om. Risken vi löper annars är att vi blir nedkletade och nedsmutsade genom andra människors tal och omdömen om oss. En kvinna sa till mig att jag kan inte bli en sån kristen som du talar om, för jag har så dåliga nerver. Och då undrar man ju i stilla sinne, vad i all sin dag tänker de? Hur tänker man? Vad är det för slags teologi man har mött? Vi behöver få en ny uppenbarelse av Jesus Kristus själv. Tänk på det, vänner. En uppenbarelses ande till en rätt kunskap om en Gud är. Det förändrar allt. Jesus, jag tackar dig för denna möjlighet att få förkunna ditt ord den förmiddagsstund. Och jag ber dig, Gud, välsigna denna kära församling. Åh, Herre, uppenbara din härlighet på nytt, Herre. Jesus Kristus, hjälp oss att öppna våra ögon att vi ser och förstår vem du verkligen är. Förlåt oss, Herre, våra överträdelser på olika sätt när vi har talat och när vi har handlat fel så många gånger. Förlåt oss alla de gånger som vi inte har följt, Herre, din uppmaning, eller då vi inte har lyssnat till din röst därför att vi har varit så upptagna med oss själva. Hjälp oss, Herre, att söka Guds riket först av allt, Herre. Hjälp oss, Herre, att vi inte får stå i första ledet, utan att vi får gå, Herre, skyddade av dig. Att vårt värde, Herre, består i att du går framför, du går bakom och du omsluter oss på alla sidor. Tack, Herre, att du hör bön.